Varmt välkommen till den här podden från VIS, Vuxenutbildning i samverkan. Jag heter Thomas Johansson och gäst idag är Stefan Rastinski som är professor på KTH med inriktning mot digitalt lärande. Välkommen Stefan.
Tack.
Idag ska vi prata om pedagogik och upplägg av e-lärande i vuxenutbildning. Och du Stefan har varit med och sammanfattat forskningsöversikten Att lära på avstånd. Berätta.
Ja, det stämmer. Det är en internationell översikt som har gjorts som faktiskt är något så ovanligt som en översikt av översikter. Så att man har sammanfattat den forskning som finns där ute i syfte att vara ett stöd, ett ganska generellt stöd. Och här har vi i Sverige då, Skolforskningsinstitutet och det har varit involverad, sammanfattat och kommenterat den här översikten.
Den här forskningen den är då gjord innan pandemin kan man säga. Men vad är det som gör att du tycker att den är relevant och att lyfta upp nu och sätta i det här fallet en svensk kontext?
Ja, men det stämmer och det är viktigt att komma ihåg att mycket av det vi har gjort innan pandemin, att man hinner ju inte ta fram ny kunskap så snabbt. Men det jag tycker är att den här är särskilt relevant är att den är på en väldigt generell nivå. Så eftersom den har tittat på många olika sammanställningar och på något sätt sammanställt så kan man säga att det här är väldigt generella tips på vad vi vet kunskapsläget utan att bli för specifik. För när vi blir mer specifika då är det svårt. Eftersom det är ett annat läge under pandemin. Samtidigt kan en sån här översikt inte gå på en mer detaljerad nivå och säga hur ska jag göra i min specifika situation. För att så långt har ju såklart forskningen inte kommit. Sen vet jag att det pågår ju massor av utvärderingar nu. Men det tar ju ett tag tills de är klara, tyvärr.
Mm. Kan du berätta om några av slutsatserna som ni kommer fram till i er sammanfattning?
Ja, nej men det är ju 5 övergripande resultat från den här sammanställningen som vi tycker är intressanta. Och den första handlar om att det är kvaliteten i undervisningen som är viktigare än just valet av teknik. Upplägget på undervisningen som är betydelsefull och inte just vilket verktyg man råkar ha på skolan eller köpa in som är viktigt att komma ihåg. Det andra handlar om att man som lärare måste ju försäkra sig om då att alla elever har tillgång till de tekniska resurser som krävs. Särskilt när man är hemma. Det kan ju till exempel det blir svårt att undervisa via videokonferens om man har elever som saknar tillgång till dator eller surfplatta. Eller om uppkopplingen inte räcker till. Den kanske inte räcker till, man kanske inte har en bra uppkoppling eller så är många online samtidigt hemma i hushållen nu. Föräldrar jobbar hemma och så. Och det tredje handlar ju om just att vi vet att elevers motivation och lärande stärks om de ges möjlighet att kommunicera med varandra och lära av varandra. Och ofta med distans tänker man sig att det ska vara självständigt. Men här handlar det om att tänka igenom hur kan jag uppmuntra mina elever att jobba tillsammans. Så man inte fastnar i det här att man är väldigt själv. Den fjärde handlar om hur viktigt det är att stödja eleverna när de ska arbeta självständigt. Just det att det räcker inte att skicka bra uppgifter utan de måste också vara väldigt tydliga för elever. Vad är det som förväntas? Vart ska jag vända mig om jag behöver hjälp? Hur snabbt kan jag få återkoppling och feedback så att det här flyter på bra? Vad ska jag göra idag och vad ska jag göra nästa dag? Det är otroligt viktigt att ha en bild framför sig som elev. Och det femte och sista det handlar ju då om att distans och det digitala kan man göra på så otroligt många olika sätt. Och det här gäller det då att tänka igenom. Jag vill att mina elever ska lära sig ett visst innehåll. Vilka verktyg passar för det? Man kan tänka sig det att man har en verktygslåda som man kan plocka olika verktyg ur. Mm. Så det är de här 5 mer övergripande resultaten som lyfts fram.
Det låter nästan som en slags sammanfattning av det vi ska prata om nu också för att det kommer att återkomma de här punkterna du har pratat om hur vi kan fördjupa dem lite grann och konkretisera dem i den mån det går. När man nu då som skolledare och pedagog ska försöka integrera digitala verktyg, digitalt lärande i större och större utsträckning, kan man säga rent generellt hur man ska lyckas få kvalitet i undervisningen med nya digitala verktyg?
Generellt är det ju svårt, men ett tips som lyfts i den här översikten som är ju viktigt, det är ju det här att börja hela tiden från vad är det eleverna ska lära sig och hur kan jag stödja det? Så att tekniken kommer lite andra hand, att det blir som ett verktyg som kan hjälpa mig i min undervisning. Det tror jag är en bra utgångspunkt.
Mm. Är det ett misstag som du tror görs att man börjar lite grann ibland i andra änden och man ser massa coola verktyg som man tror kan vara bra utan att egentligen ha tänkt igenom helheten så mycket eller målet så mycket?
Ja, men jag tror att det finns en risk kanske att man blir imponerad. Man köper in ett verktyg som kanske kostar mycket och det ser imponerande ut. Men det leder ju inte sig till lärande, utan det är ju den undervisning man har, upplägget på den, som leder till lärande i slutändan. Och det kan ju också vara en risk också när man har väldigt standardiserade upplägg, att man tänker sig att på vår skola ska vi ha videokonferens hela dagarna. Det är inte säkert att det är det bästa, utan ofta är det ju det vi brukar lyfta, en kombination av olika verktyg. Att man har möjlighet att jobba i sin egen takt, men att man får återkoppling och stöd, men också att möjlighet att möta såklart sina lärare och andra elever. Och det är egentligen en av de stora styrkorna med distans och det digitala, att man har en annan flexibilitet att jobba med.
Mm. Och rörande distansundervisning så finns det två olika varianter som man kallar för synkront och asynkront online-lärande. Vad är det för någonting?
Ja, det handlar ju om hur man jobbar i tid då. Alltså om man tänker sig till exempel videokonferens där alla är online samtidigt, så det är synkront. Man kan prata direkt med varandra. Medan det asynkrona, det innebär att man kan jobba mer flexibelt i sin egen takt. Så det kan handla om till exempel att man jobbar med uppgifter i sin egen takt och lämnar in dem när man är färdig, får återkoppling efter en tid. Men det kan ju också handla om inspelad video som man delar, så att man kan se det flera gånger, man kan spola tillbaka och så vidare.
Och hur ser du på de här två olika varianterna? När är det bäst att använda det ena eller det andra? Eller ska man blanda? Eller hur kan du säga något generellt om de här två varianterna?
Ja, men generellt är det ofta en bra idé att blanda. För att de har olika styrkor. Medan det synkrona ger en väldigt bra kontinuitet. Jag vet att klockan 10 idag, då träffar jag min lärare och mina andra elever. Och det känns som en bra trygghet. Nackdelen där är ju mer att alla kanske inte kommer till tals, tiden tar slut. Och där är ju en stor styrka med det asynkrona, att jag kan jobba med uppgifter den tid jag vill. Ibland kan jag titta på en uppgift, gå och fundera på den och komma tillbaka till den senare och så vidare. Så man har en annan flexibilitet. Men kanske med en nackdel att det är lätt att skjuta på saker. Man kan känna sig mer isolerad. Så jag tror det är en väldigt bra... De kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt.
Om man då också väldigt generellt jämför traditionell undervisning i klassrum och digital undervisning, vad är skillnaden egentligen rent pedagogiskt och vad som krävs av mig som pedagog?
Det är klart att det finns ju skillnader. Grundtanken är såklart att jag ska försöka hitta sätt så att mina elever lär sig så mycket som möjligt. Och det är ju generellt, oavsett om det är digitalt eller klassrum, och något som är lärares huvuduppdrag. Men man kan ju tänka så här till exempel, att när elever är ens själva hemma blir det extra tydligt och väldigt tydligt. Vad är det jag ska göra? Vad är det som förväntas av mig? I ett klassrum kan ju vara lättare att känna av en känsla, om man kan se ansiktsuttryck, att nu ser de förvirrade ut här när jag har gjort min genomgång, jag behöver nog förklara lite till. Och det kan vara svårt att känna av på det digitala. Det behöver man mer följa upp då på ett annat sätt för att kunna hörsamma det. Men då blir det ju som sagt, för att på något sätt lite förekomma det, så tror jag det handlar mycket om att designa tydliga uppgifter. Det är tydligt, vad ska jag göra, vad ska jag göra sen och hur får jag återkoppling?
För annars är risken att man kör fast kanske i instruktionerna som elev, och så sitter man där och så har man ingen att prata med eller ställa frågor, varken till läraren eller till någon annan elev.
Ja, precis. Så där måste man nog säkerställa just att som elev att man inte är helt ensam, utan det finns någon tillgänglig på något sätt. Sen kanske man inte kan få svar direkt. Det kan man inte i ett klassrum heller, för att en lärare har många elever, det tar lång tid. Och hjälpa alla. Men just det här att försöka hitta sätt, är det så att man kan stödja elever och bilda mindre grupper, studiegrupper, så att de finns där för varandra. Men också, när kan man kontakta mig som lärare? Vissa lärare har till exempel vissa tider där de är tillgängliga på. Det kan ju vara telefon också, så den typen av om tekniken är lite svår.
Mm. Det där låter som en rätt stor utmaning som lärare, för att när man ger instruktioner, som du säger, så får man ju direkt feedback och så märker man att oj, det där landade inte riktigt, det var inte jättetydligt, och sen så reder man ut det och sen så är eleverna igång med sin uppgift. Det där måste man alltså förekomma då när man ska göra förinspelade instruktioner som bygger på elevers självständiga arbete.
Ja, det måste man. Jag tror med tiden så lär man sig ju det där. Man som lärare med sin erfarenhet så ser man att ja, man har en uppgift man har använt, så har man insett att nej, men det där kör många fast på, det där måste jag tänka till på. Och när man jobbar då mer digitalt, då gäller det att se det på andra sätt. Så vissa jobbar till exempel med quizar och övningsuppgifter där elever skickar in sina svar löpande, och då kan jag som lärare försöka hålla koll här, och jag ser att många tycker är svårt. Ja, men då kanske jag spelar in en extra genomgång om det, eller jag gör några fler uppgifter just om det som kanske är lite enklare för att få till den här progressionen så att man till sist förstår den där svåra uppgiften. Så att det är ju liksom att man jobbar på ett lite annat sätt, men det är ändå samma utmaning som lärare ställs för varje dag.
Och rörande det här med distansundervisning, vilken teknik är vanlig och vilken teknik kan man förvänta sig att eleverna har?
Ja, den teknik som är vanlig ofta, det vi har ju sett nu på senare år, det är ju att videokonferens har blivit allt vanligare. Och många då utbildningsanordnare har det. Det kan ju vara sådana här Microsoft Teams eller Zoom eller vad de heter. Helt enkelt att man ses i ett rum, men i ett virtuellt rum då på en schemalagd tid. Sen har ju många olika varianter av det vi brukar kalla lärplattformar. Och det är ju då ett mer asynkront webbaserat stöd där man kan lägga inlämningsuppgifter, studiematerial, man kan ha quizar och sånt här vi har pratat om som kompletterar varandra på ett bra sätt. Utmaningen här, och kanske särskilt med en pandemi när det bara sker från en dag till annan, det är ju vad eleverna har hemma. Har man tillgång till en dator hela dagen eller har man en surfplatta? Hur tillförlitlig är uppkopplingen? Har man en uppkoppling? Hur fungerar den när många sitter uppkopplade hemma samtidigt? Och den andra aspekten är ju också kring IT, vad man har för IT-kunskaper. Hur van är man använder de här verktygen? Man har till exempel pekat på utmaningar inom SFI, men det tror jag förekommer på andra håll också. Om man är van att studera i ett klassrum och sen plötsligt slängs in i distans, så är det något helt annat där man behöver lära sig att använda tekniken. Och det tar ju ett tag, såklart.
Mm. Hur ser ansvarsfrågan ut där? Vem är det som måste garantera att den metod som jag väljer här att undervisa i, att den också är möjlig för eleverna att uppnå på egen hand?
Jag tror att man kanske inte har varit helt tydlig med ansvaret när det gick så fort. Men jag tror just den här grunden vi har i skolan, att ge en likvärdig undervisning, det är liksom det som ska vara grunden för vår skola. Och då måste man ju tänka till att jag har några elever som inte kan vara med via videokonferens, det går inte. Hur löser jag det? Kan de sitta i skolan? Finns det någonstans de kan sitta där? Eller hur kan jag hjälpa dem med det? Eller ska vi undervisa på ett annat sätt? Om vi inte har de här uppkopplingarna som inte är så tillförlitliga, kan jag spela in mina lektioner för att vara säker på att om det strulade precis då, att man kan ta del av undervisningen. Så att det är ju väldigt viktigt. Och på så vis är det kanske ett bättre tips att inte göra det för tekniskt avancerat. Alltså försöka tänka, vad är det jag och mina elever känner oss trygga i att använda, och börja där och sen kanske ta nästa steg. Vi har ju till och med sett mycket undervisning har ju skett med traditionella hemuppgifter. Man skickar hem uppgifter med instruktioner, och det kan ju också fungera bra.
Och när du säger spela in lektioner, då menar du de möten som man har då i Teams eller motsvarande, att man också kanske kan undersöka möjligheten att banda dem för att kunna användas efteråt om man har missat det mötet.
Ja, det är en bra idé. Det tror jag är en generellt bra idé, just för att det kommer nästan alltid vara någon som har teknikstrul och så. Och just eftersom man har den möjligheten, så varför inte? Och sen ska man ju inte glömma just det här att ofta finns det ju fördelar också med att spela in. Många lärare spelar in korta filmsegment, kanske några minuter. Då. Här är det ju lätt för elever att se dem igen och så. Just de här om man har videokonferens en timme, om man inte är där med i diskussionen så är man ju ändå lite utanför på samma sätt. Och så du är inte helt likvärdigt kanske, men det är bättre än inte, än att inte ha spelat in alls såklart.
Pedagogiska spel nämns ju också en del i debatten här. Vad kan du säga om dem? Kan de ha någon funktion här?
Ja, jag tror det har ofta länge funnits en tanke om att, jag menar, spel blir många ungdomar och vuxna väldigt indragna i, och man liksom kan inte sluta spela, och man har någon sån förhoppning, skulle skolan kunna bli så, skulle kunna designa den typen av spel. Och den utvecklingen har väl inte gått så som många hoppas. Men däremot kan man säga mekanismer från spel, så sådana väldigt enkla saker som att man samlar poäng eller man kan gå igenom olika vägar i ett studiematerial. När jag har gjort en uppgift kan jag välja, vill jag jobba med det här området eller det här området, så att man får en större liksom möjlighet för eleverna att välja vad man vill göra och kanske få en mer lustfyllt. Så. Och sen har vi saker som quizar till exempel, som där man kan ha uppgifter där man kan få dem rättade direkt, få veta direkt hur gick det. Man kan göra om dem flera gånger och så. Så den typen av enkla saker från spel kan vara kul att lyfta in.
Och så har vi det här då med film och även poddar. Är det någonting som används?
Ja, det används lite grann och det används mer och mer. Och jag tror många har insett just det, att behöver jag inte visa just, är det inte jätteviktigt att visa PowerPoint-bilder eller rita på skärmen till mitt ljud, så kan det vara smart. Många sitter ju vid sina datorer hela dagarna nu, tittar på videokonferensen. Podd kan man göra, man kan gå på en promenad och lyssna på. Och där ser man ju alla möjliga kul varianter. Allt från att en lärare berättar, men det kan vara lärare som diskuterar med varandra. Lärare som kanske har en diskussion med ett par elever. Eller att elever skapar enkla ljudinspelningar. Det kan vara sammanfattningar av delar ur en kursbok. Inte minst i språk kan det vara väldigt användbart. Just det att man får spela in och få feedback på sina inspelningar. Så det skulle kunna användas mycket mer, tror jag.
Mm. Och podden har ju en mycket mer levande, friare form. Jag tänker på de här instruktionerna som du pratade om, som måste ju vara glasklara, och man ska vara helt säker på att den man har instruerat ska förstå dem på egen hand och sen så börja arbeta. Så har ju en podd en helt annan form, precis som när du och jag sitter och pratar här. Så det får ju en helt annan, ett annat användningsområde, så att säga, mer reflekterande, berättande och friare.
Absolut, man kan få en friare diskussion då. Så att jag har ju sett till exempel där man bjuder in några elever och man diskuterar deras frågor, och då får man de här, och det är ju frågor som typiskt väldigt många andra också har, och då har man ju nytta av den inspelningen. Man kan, om man har fått tillåtelse, kan man ju använda den flera gånger framöver. Sen är det ett sätt att få undervisningen att bli mer personligt, att man känner att man får höra sin lärare, är ju lite annat än att få det i text till exempel. Så ett sånt här användningsområde är att man ger feedback med ljud. Så i sådana här PDF-dokument till exempel, om man har skickat in en text man har skrivit, så vet en del lärare, liksom man kan lägga in en liten ruta och där ger man feedbacken muntligt. Vilket har visat sig då ge en annan känsla. Det blir inte lika hårt sådär som att få det skriftligt. Om man känner att läraren har pratat med en. Så att det finns ju väldigt många så här användningsområden med ljud.
En annan aspekt är ju också det kollegiala utbytet lärare emellan. Vad kan man hitta på där?
Ja, dels tror jag att det har skett väldigt mycket kollegialt utbyte här. För när man slängs in i det här från en dag till en annan, så har lärarna snabbt fått komma på smarta sätt. Hur ska jag undervisa nu i den här nya situationen? Och om man då också lyckas ta sig just den tiden och dela med sig av det, i första hand kanske gör man det med sina närmaste kollegor, då får man ju genast en liksom bank av olika exempel som man kan lyfta från. Liksom, vad skulle jag kunna göra? Och sen ser vi också att många Facebookgrupper och sådär för lärare verkligen har tagit fart här. Hur man försöker hjälpa varandra och dela med sig. Så att där finns det otroligt mycket att hämta. Sen på längre sikt kan man väl hoppas nu att skolledare och sådär, när vi förhoppningsvis rör oss ur den här pandemin, att man försöker hitta sätt, hur kan vi lära nu av allt det här som mycket lärarna har utvecklat. hur kan vi dra nytta av den, det framöver? Så det blir en stor utmaning just för det kollegiala utbytet framöver.
En annan sak, hur ska man kunna säkerställa att eleverna inte snabbt googlar sig till rätt svar på ett digitalt prov?
Ja, då tror jag man får tänka om lite kring proven. Så det här man kan googla upp, eller man vill bara kontrollera att har de verkligen kollat upp vad det här begreppet betyder. Det kan man göra ett enkelt quiz till exempel, som till och med kan vara självberättande i de lärplattformar vi har. Sen kan man ju tänka om proven mer, att ha mer uppgifter där man ska visa förmåga att analysera eller reflektera, där man inte kan hitta rätt svar direkt så där på internet. Och det är ju en spännande utveckling tycker jag, med hur proven kan utvecklas.
Avslutningsvis här, Stefan, vad tycker du är viktigast att få med sig nu när vi ska försöka använda digitala verktyg i ännu större omfattning i distansundervisning och även en sån mixad undervisning?
Jag tror det viktigaste att ha som utgångspunkt att börja enkelt, att göra det man känner sig trygg med som lärare och som eleverna känner sig trygg med. Lära av det och sen utvecklas vidare och ta nästa steg så att säga. Så att för det finns ju så otroligt många verktyg, så otroligt många sätt att jobba på, och man kan inte göra allt på en gång.
Vad bra. Får jag avsluta med en personlig fråga? Vad tycker du själv som är professor med inriktning mot digitalt lärande? Vad tänker du om den utveckling som vi faktiskt är kastades in i med ännu högre accelerationskraft än vad vi var tidigare?
Men det som har skett här med pandemin är att den utveckling som skulle säkert ha tagit många, många år har nästan skett över en natt. Att väldigt många lärare på kort tid har provat på de här digitala verktygen. Och pandemin är ju det är en jobbig upplevelse för oss alla. Men om vi liksom blickar framåt så kan man hoppas på att vi har fått med oss här. Vi har fått testa digitala verktyg i undervisningen. En del saker har vi gjort som inte har fungerat så bra, och det kan vi väl kanske glömma eller lägga åt sidan, men vi har också erfarenheter. Alla lärare tror jag har goda erfarenheter, saker som har fungerat bra och saker som man kan ta med sig in i undervisning framöver. Oavsett om man jobbar i klassrum och vill använda det digitala som ett komplement eller om man jobbar med distansundervisning.
Och just VUX kanske var ovanligt bra rustade för det som hände också, om man jämför med annan typ av undervisning.
Ja, jag tror VUX har en stor del distans och har haft det. Sen har det funnits vissa kvalitetsutmaningar tror jag i VUX. Just att det har byggt mycket på självstudier som Skolinspektionen och andra har pekat på. Att man behöver jobba mer med den här interaktionen och hur har vi ett stöd för våra elever. Och det har man ju förhoppningsvis, eller det tror jag man har fått möjlighet att utveckla nu. Inte minst när man har undervisat grupper som inte är så vana med distans. Att läsa på distans. De har fått tänka till. Hur kan vi göra distans så den passar de allra flesta?
Tack så mycket, Stefan Rastinski, professor på KTH med inriktning mot digitalt lärande, för att du ville vara med i podden.
Tack så mycket.
Tack till dig som har lyssnat. Och det här var alltså en podd från VIS som produceras av Vacano, som är ett bolag som gör utbildningspoddar. På återhörande.